Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid. Hej och välkomna till första avsnittet av Riktigt Viktigt. Just nu sitter jag med jordens hjärtklappning. Jag har jättehög puls för att det här kommer bli väldigt jobbigt för mig att spela in och dela med mig av. Och jag vill säga att det jag säger kan göra folk ledsna, speciellt i min närhet, i min familj. Men jag ber er att respektera att det här är min upplevelse, det är mina känslor och det är min story. Jag gör inte det här för att baktala någon, jag gör inte det här för att skada någon. Jag gör det här för att rädda folk och även mig själv.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag heter som sagt Daniel Beiner, men jag kallas för Danne, och de som inte känner mig på riktigt brukar kalla mig för salongbetong-Danne. Jag är ett så kallat maskrosbarn som kommer från ett missbrukarhem som har präglats av våld, droger och otroligt lite trygghet. Idag tänkte jag ta med er på min resa från ingenting till någonting. Och den resan är för mig helt avgörande för vem jag är idag. Jag tänkte att jag skulle börja prata om mina första minnen i livet. Jag är ganska dålig på att minnas. Jag kommer inte ihåg folk som jag gått i skolan med, vilket har orsakat mig väldigt mycket problem vid olika tillfällen. Folk har blivit kränkta och tror att jag spelar någonting för att jag har varit känd eller whatever. Men jag är uppriktigt ledsen. Jag är ansiktsblind. Jag kommer inte ihåg människor och jag kommer inte heller ihåg saker. Jag har jättelätt för att förtränga och bara trycka bort. Men en del saker har satt sig och en del saker har satt sig riktigt hårt. Jag vet att vi bodde i ett fint område. Vi bodde i Segeltorp. I en grå villa på 2 eller 3 våningar. Precis vid vattnet. Jättefint, verkligen. Mamma hade bra jobb. Och hennes man vet jag faktiskt inte vad han jobbade med. Men jag vet att han, den mannen, Ove Hacklin. Jag vet inte ens om man får säga hans namn. Det kanske är förtal, vad vet jag. Men Ove Hacklin, som är död, och nej, jag kommer inte önska han att vila i frid. Ove Hacklin var, för er som kanske har sett filmen En krigares själ, för mig så är Ove den mannen i den familjen. Han var, för mig, ett monster. Han var aldrig snäll. Jag minns att när jag var ledsen så blev jag instängd i ett rum. Tills att jag slutade gråta. Av vad jag kan minnas så har jag aldrig blivit tröstad. Jag fick trösta mig själv. Det har satt sina spår hos mig. Fram till för ett par veckor sedan så kunde jag typ inte gråta. Och sen dess har jag gråtit varje dag. Vart jag än är. På gymmet, i bilen, på jobbet. Jag hade en trygghet när jag var liten. Och det var ett sånt här fint mässing eller koppar änglaspel. Man tände ljus och så började de här änglarna snurra och spela en melodi. Det här lilla änglaspelet höll mig trygg om nätterna. För jag var väldigt rädd när jag var liten. Jag var rädd för Ove. En natt så kom min mamma och la sig i min säng. Och nu när jag tänker efter så gjorde hon säkert det mer än en gång. Där och då så tyckte jag att det var mysigt. Här och nu så förstår jag att hon la sig där för att hon också var rädd för Ove. Och han kommer in i det här rummet, i mitt rum. Och det blir en otroligt jobbig stämning. Och jag blir rädd och ledsen och mamma är rädd. Och han slår sönder mitt änglaspel. Att han gjorde det, att han tog den tryggheten ifrån mig som bara var min. Någonting som jag hade hittat att finna min trygghet i. Att han tog bort det från mig gjorde nästan ondare än att han skadade min mamma. Det här är en av 1000 händelser ifrån den fina villan vid vattnet i Segeltorp. Jag minns den natten då min familj lämnade Ove i den där villan. Jag kommer inte ihåg vad som hade hänt just den kvällen, men jag vet att jag var väldigt rädd och min mamma och mina bröder sprang ut med mig till en bil. Jag tror att det var en Saab 900 eller en Saab 9000 kanske. Och mina bröder vänder in i huset och jag och mamma sitter i bilen. Och när de kommer tillbaka till bilen så får jag en stark känsla av att jag ska bli som dem. Jag ska också försvara min familj. Jag ska också försvara min mamma. Vi åkte därifrån och jag minns att jag kräktes spaghetti och köttfärssås den natten. Jag kräktes av rädsla. Jag var 6 år gammal. När jag är 10 år gammal så träffar min mamma en ny man. Han är svinhäftig. Han kör motorcykel. Han var snäll. Han var verkligen snäll. En dag så möter min mamma mig efter skolan. Och jag ser att hon har en ganska kraftig fläskläpp. Jag tänker inte så mycket mer på det. Jag frågar vad som har hänt och hon säger att hon har varit hos tandläkaren och att tandläkaren slant med borren och borrade henne i läppen. Det enda det gjorde med mig där och då, det var att jag fick tandläkarskräck. Men där och då så var det också en... Det var som att man öppnade luckan till helvetet. Efter den dagen så blev våld i min familj ett dagligt inslag. Och här har jag mycket jobbiga minnen. men något som verkligen sitter fast är ett samtal som jag får. Ni vet det där samtalet som känns redan innan man svarar. Mamma ligger på sjukhus. Jag är kanske 16 år. Jag vill av respekt för min familj inte gå in på varför mamma var på sjukhus. Men det var av en anledning som gjorde mig beredd att mörda. Jag kommer aldrig glömma det samtalet. Och jag kommer aldrig glömma den känslan, för då som jag fick chansen att bli som mina storebröder. Jag ska försvara min mamma. När jag kommer till sjukhuset och ser min mamma blodig i ansiktet i sjukhussängen, och hon tittar på mig och säger förlåt. Varför sa hon förlåt till mig? Det är sånt som jag kan tänka på fortfarande. Jag vet att jag och min mamma inte har samma upplevelse kring min uppväxt. Vi har inte samma minnen, vi har inte samma känslor. Och det är okej. Men det här är mina minnen, mina känslor och mina upplevelser. Jag minns att jag ringde till mina storebröder efter att jag hade varit på sjukhuset och sa att nu ska jag döda honom. Och jag beväpnade mig med skjutvapen och en batong och åkte med full fart mot adressen där förövaren skulle finnas. Helt inställd på att nu ska jag vara som mina bröder. Jag ska också skydda min mamma. Och den här gången så skulle jag skydda henne en gång för alla. När jag kommer fram så har tack och lov mina bröder hunnit dit före mig. Och de har redan påbörjat det som jag vill avsluta. Min tolkning av det idag är att de gjorde det så jag skulle slippa. Jag säger inte att någon blev avslutad. Jag säger bara att någon fick betala priset för att vara en förövare. Men jag kommer ihåg hur förtvivlad jag blev, för att återigen så var det inte jag som fick skydda min mamma. Men jag förstår nu att det var mina bröder som skyddade mig. När jag såg den här mannen, den sorgen, den ilskan och de känslorna är någonting som jag aldrig vill uppleva igen. Och så här i efterhand så är jag glad att jag inte brukade skjutvapen. Det hade antagligen inte gjort min mamma hel, eller mig hel. Jag hade antagligen inte haft min dotter idag. Men jag kan fortfarande ligga och tänka på att jag vill skydda min mamma. Jag är runt 17 år vid den här tiden. Och hade då inte börjat förstå att jag faktiskt mådde dåligt. Jag hade ingenting att jämföra med. Jag hade bara det som jag hade varit i hela mitt liv. Men läxan av det som mina bröder gjorde för mig där och då, det var att de lärde mig att vara smart för att vara stolt. Det är inte smart att agera på sina känslor. Det är att vara stolt. Och stolthet har inte tagit någon människa någonstans positivt. Idag är jag 39 år gammal och jag lider av komplex psykisk ohälsa och grov generell ångest. Jag är inte på något sätt missnöjd över hur min uppväxt har varit. Tvärtom, den har format mig till den jag är idag och jag kan idag med handen på hjärtat säga att jag är en bra människa. Jag har haft förutsättningarna för att vara någon helt annan än vad jag är. Men jag tog ett beslut när jag var 14 att jag aldrig skulle ta droger. Jag är 39 och har aldrig provat knark. Jag vet inte hur många som kan ställa sig bakom mig på den punkten. Hur många 39-åringar har aldrig provat någonting? Så ur det här så har det kommit någonting gott och jag är väldigt principfast. Jag kommer inte testa droger. Det är lite som att mitt liv har gått baklänges. Jag växte upp i ett missbrukarhem utan pappa. Idag, 39 år gammal, så är min mamma och min pappa goda vänner. De bor grannar. De är nyktra och har ett väldigt härligt liv. Och det är jag glad för. Vägen dit har varit tuff, vägen dit har varit lång. Men ni vet hur man säger, slutet gott. Allt det här hade ju såklart påverkan på mig. Jag var väldigt stökig som tonåring. Jag mobbade, jag var elak. Jag gjorde allt i min makt för att vara kriminell och tuff och ball. Jag har gått i 7 olika skolor och har inte betyg från någon. Jag har aldrig haft någon framtidsutsikt. Inga planer för framtiden, inga visioner, inga mål, inga drömmar. Vi var väldigt fattiga. Jag vet att jag sa i början av den här podden att mamma hade ett bra jobb. Det hade hon när jag var 6. Sen har vi många år levt på SOS. Jag har ärvt mina storebröders kläder. Och jag har en händelse, jag tror att jag är 14 år gammal, där vi går med skolan på väg till Högdalens centrum för att, jag vet inte, antagligen sno någonting. Jag hade inga pengar. Och så går vi förbi SOS som låg i Högdalen på den tiden. Och det är poliser överallt och det är avspärrat. Och jag vet att min mamma är på SOS den dagen. Så jag får panik och springer fram till avspärringen och skriker efter min mamma. Varpå mina klasskompisar såg det här. Och började reta mig för det. Och där och då så föddes mitt driv att bli den entreprenören som jag är idag. Där och då så föddes min rädsla för att aldrig någonsin vara fattig. Där och då så föddes mitt driv att ingen ska kunna se ner på mig igen. Från en början så resulterade det i att jag blev kriminell. Nu gör jag kaninöron kriminell. Men småbus. Jag och min dåvarande bästa vän gjorde vårt första rån innan vi var 15. Vi sprang in på en liten tobaks/glassbutik i Högdalen. Inga hår på pungen, inte torra bakom öronen, men beväpnade upp till tänderna. Och så fortsatte det för mig. Fram tills att jag var över 25 så tyckte jag att det var coolt att inte vara en del av samhället. Det har alltid varit sjukt viktigt för mig att platsa in. Det har alltid varit sjukt viktigt för mig att vara omtyckt. Att människor ska se mig, höra mig, gilla mig. Tänka på mig. Det här är inte mina största laster i livet. Mitt uppmärksamhetsbehov. De säger att det grundar sig i min uppväxt. att jag aldrig fick eller såg den uppmärksamheten, den kärleken och den tryggheten som jag behövde. Jag vet inte. Det är kanske bara en produkt av samhället också. Jag har en bild här framför mig. Ni som lyssnar på det här på Patreon kommer kunna se bilder. Jag kommer lägga upp bilder till det här avsnittet i takt som jag pratar med det. Så att ni kommer kunna visualisera och se vad jag faktiskt pratar om. Men jag har en bild här framför mig där jag har min storebrors nerärvda jeans som är säkert 5 storlekar för stora. Och så har jag på mig en vit svart Adidas tröja som jag sydde själv och tryckte loggan på själv för att jag ville platsa in. Jag var inte bra på sy, så självklart så blev jag bara ännu mer utanför. Det drev mig till att jag ville ha allt som alla andra ville ha och lite till. Och det gick bra för mig. De kallade mig för professorn i skolan för att jag hittade alltid sätt att göra pengar. Och än idag så är pengar min stora motivation. Jag har en enorm prestationsångest och en enorm ekonomisk ångest. Det spelar ingen roll hur mycket jag har, hur mycket jag tjänar, hur bra det går. Ångesten är där. Och skulle den försvinna så vet jag nog inte vad jag skulle ta mig till. Det skulle vara skönt att känna lugnet, men jag vet inte om lugnet är bra för mig. Tänk om jag tappar drivkraften. Jag tog några viktiga beslut under min uppväxt. Det ena var att alltid skydda dem jag älskar med allt jag har. Det andra var att aldrig ta droger. Och det tredje var att alltid vara smart före stolt. Och det är någonting som jag tycker att ni ska ta med er. Att alltid vara smart före stolt. Agera inte på tanke 1. Agera kanske inte på tanke 2. Tänk igenom situationen. Intressera dig för varför situationen finns. Och var smart i situationen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
När jag var 21 fick jag beskedet att jag skulle bli pappa. Jag var bostadslös och arbetslös och jag levde dag för dag. Jag vägde 48 kilo och såg ut som Christer Pettersson. Jag hade ingen trygghet, jag hade ingen familj, så det var mycket lättare för mig att inte ta ansvar. Under de 3 första åren av vad som idag är det viktigaste i mitt liv, så var jag en väldigt dålig pappa. Men vad skulle jag göra? Var skulle jag vara? Var skulle jag ta vä-? Alltså, jag är rädd för att vara pappa. Jag är rädd för att våga tänka tanken att skaffa fler barn. Och det har kostat mig så mycket. Jag har förlorat folk som jag älskar på grund av att jag inte är öppen för att skaffa fler barn. Men jag har ingen trygghet. Jag har ingenting att falla tillbaka på. Och jag har framförallt inte den självkänslan som krävs för att vara en bra pappa, enligt mig. Sen vet jag att jag är bra pappa. För jag kan tänka, jag kan vara smart. Men på känsla så är det något annat. Jag har upplevt svek mer gånger än jag kan räkna. Jag har också svikit minst lika många gånger. Svek är det absolut farligaste man kan syssla med. Att svika folk, att svika sitt förtroende. Jag gör mitt bästa för att aldrig ljuga. Jag gör mitt bästa för att vara rak. Och jag gör mitt bästa för att vara tydlig. Jag vet vad en lögn kan orsaka. För mig så räcker en liten lögn för att hela min tillit ska rasera. Jag har så svårt att lita på folk. Och det kanske grundar sig i mig själv. För att jag har varit svår att lita på genom åren. Men jag har blivit extremt sviken av en människa som jag verkligen älskade. En människa som jag satte högre än min familj. En människa som jag skulle ordagrant dö för. Det sveket som han utsatte mig för bär jag med mig än idag. Trots att jag valde att förlåta honom. Jag är en väldigt förlåtande människa. Bara senaste veckan så har jag förlåtit en person som jag bryr mig extremt mycket om. Den här personen skadade mig på ett sätt som kommer göra ont en lång tid framöver. Men jag förstår människors handlingar. Jag förstår frestelser och jag förstår flyktbeteenden. Så jag kan förlåta. Problemet med den här gången är att jag förlät en människa som sen valde att lämna min sida ändå. Och så kan det vara. Så kan det vara. Men människor måste lära sig att förlåta. Om mänskligheten kunde ta sitt ansvar och säga förlåt och sen acceptera att någon annan säger förlåt, så skulle jorden vara en bättre plats. Jag och min dåvarande bästa vän Bläckan startade ett företag som hette Salongbetong. På den tiden så var han och jag familj. På den tiden så var han min livlina. På den tiden var vi så lojala varandra att ingenting kunde skilja oss åt. Jag minns att när hans mamma dog så tog jag en bil och så åkte jag till Norge där han befann sig för att lämna beskedet. För jag ville inte att han skulle få det på telefonen. Jag har nog aldrig haft en så stark vänskapsrelation som jag haft i Bläckan. Vi har gått igenom så extremt mycket ihop och jag är så tacksam för den tiden. Vi hängde i hans lägenhet som på den tiden kallades för 1650. Under en lång, lång period så fanns det inte el. Det fanns ett kontaktuttag som funkade i hela lägenheten, så vi hade en sån nattduksbordslampa med världens längsta skarvsladd som man fick bära med sig som fucking Lucia, vad man nu skulle göra. Bläckan var den människan som väckte mig. Jag tror Melody är min dotter. Jag tror att hon var 5 år kanske. När Bläckan kom till mig och sa att han också skulle få barn. Och att han måste bli en del av samhället. På den här tiden så var Bläckan en vålnad. Han hade inget körkort. Han hade inte varit hos tandläkaren eller hos läkaren. Han hade inget jobb. Han var bara en själ i förorten, så som många andra. Men när han sa till mig att han ville bli en del av samhället för att han skulle få barn. Så träffade du mig. Jag blev typ kränkt. Vadå? Jag har barn. Men det var startskottet för det som idag är imperiumet, eller vad man ska säga, mitt livsverk, Salongbetong. Jag och Bläckan hade en det vi mot världen mentalitet. Ingenting kunde stoppa oss. Vi var som en jävla monster truck, fyrhjulsdrift. Vi bara tutade och körde rakt fram. Det är jävligt häftigt hur vi två tog oss från ingenting till någonting. Och det här är någonting som vi absolut inte har gjort själva. Vi har så många människor att tacka för stöd, för pepp, för uppbackning, för lojalitet. Men det tillhör inte den här historien. Vi bestämde oss för att vi skulle öppna en egen studio efter ett par vändor av att söka jobb till Bläckan. När han sa till mig att han ville bli en del av samhället så kickade mina drivkrafter igång. Bläckan behöver jobb. Okej, vi fixar jobb. Men han fick inget jobb. Han blev bemött på ett ganska nedsättande sätt av det som idag är vår bransch, tatueringsbranschen. Vi bestämde oss för att vi skulle öppna eget. Och vi bestämde oss för att vi skulle bli störst. Alla ska veta vad Salongbetong är. De behöver inte veta vad det är, men de ska veta att det finns. Alla ska fucking veta Salongbetong. Men vi hade inga pengar. Hur skulle vi göra? Vi har inga betyg, vi har ingen skola, vi har ingenting. Hur gör man? Hur gör man för att starta ett företag? Hur gör man för att betala skatt? Det resulterade i att jag pratade med Skatteverket i telefonen varje dag. Jag pratade med miljö och hälsa i telefonen varje dag. Jag pratade med internet varje dag. Vi var tvungna att lära oss. Och än idag så är jag fortfarande self-made. Jag har ingenting att luta mig tillbaka på. Jag kan inte gå till... Jag kan inte flytta till ett annat land och bara hej, hej, jag har gjort det här. Jag kan det här. Jag kan ingenting. Jag kan lika mycket som du. Jag fick ta reda på det som jag behövde för att lyckas. Och det går. Man måste bara vilja det tillräckligt mycket. Den första utgiften som vi mötte var att vi var tvungna att ha ett ventilationssystem i den här källarlokalen som fortfarande än idag är Salongbetong. Vi hade fått en offert på 50 000 kronor och jag tänkte att jag fixar pengarna och om jag torskar på vägen så får Bläckan köra igång utan mig så kommer jag ut sen. För det akuta var att han behövde ha ett jobb. Men sen var det någon av våra vänner som kläckte idén att vi ska ha en insamlingsfest. Ja, varför inte? Vi känner ju en hel del artister och sådär. Tänk om det kommer 100 pers. Och så får de pröjsa 100 spänn i inträde. Det är 10 000. Ja, så kanske man kan sälja någon tavla, någonting där inne. Man kanske, ja, sådär. Ja, men om 100 pers kommer, då kan man ju tvinga dem att ta med sig en polare till så blir det 200 pers och då är vi hemma. Det här slutade med att det kom 960 pers till en lokal i Bromma. Det var säkert någon av er som lyssnar som var där. Men alla var där. Det var den mest hypa festen någonsin. Vi tog vartenda korvöre som vi för övrigt fick i gåvor från folk. Och lastade in i Salongbetong. Så den 14 januari 2009... så öppnade vi dörrarna till Salongbetong. Sen dess har vi jobbat arslet av oss. Och i det här företaget så har vi haft folk som har kommit och gått. Men vi har haft två som har varit med sedan dag ett. Och det är Annie och det är Felix. Till er vill jag säga tack. Även till er andra, men det är inte det vi pratar om just nu. Åren med Salong Betong har varit det mest utvecklande och utmanande i mitt liv. Och nu ska jag fatta mig kort kring det här, men Salong Betong gick från att vara två vilsna själar i förorten till att vara först i världen med att öppna på Arlanda. Vi har designat 3 par sneakers som har sålt över hela världen. Vi har designat porslin som har sålt som smör på Martin Servera och NK. Vi har öppnat kaféer som heter Trohopp Kaffe tillsammans med Jon och Nyström. Vi har designat tröjor som kronprinsparet har burit. Jag och Bläckan har åkt ner till Paraguay och jobbat med gatubarn och samlat in pengar till UNICEF för att kunna bygga upp hem till de här gatubarnen. Vi har designat hur många loggor, affischer, skivomslag, you name it, t-shirtar till artister i Sverige. Vi har designat tatueringar till hur mycket olika filmer som helst, bland annat Snabba Cash, Robocop. Vi har också varit med och arrangerat Sveriges första five-a-side fotbollsturnering tillsammans med Comvik och Metro. I 3 års tid så engagerade vi över 1000 ungdomar per år. Istället för att de ska stå i centrum och hänga så kunde de vara på fotbollsplanen med oss. Vi är de första som har fått designa någonting åt Swedish Match som inte är in-house. Vi gjorde en design i en limiterad upplaga om 150 000 snusdosor till Göteborgs Rapé. Vi har målat väggmålningar, bland annat på Astrid Lindgrens värld. Vi har också haft första sidan på kulturdelen på DN och vi har haft en egen tv-serie. Med den bakgrunden som jag har haft så var förutsättningarna för att bli så här framgångsrik företagare inte så troliga. Men det blir vad man gör det till. Och jag lider av psykisk ohälsa. Jag mår dåligt, jag är ledsen, jag har dålig motivation, jag har ångest. Men det behöver inte begränsa dig. Om jag kan så kan du. Klyschigt, men det är sant. Danne och Bläckan från ingenting till någonting. En av de första webbisoderna, alltså precis när webb-tv kom, så var vi en av de första serierna ut. Det är en dokumentärserie om 10 avsnitt som handlar om mig och Bläckan och Salong Betong. Det här gjorde mig till kändis över en natt. Vi hade 1,7 miljoner tittare. Vi var Kristallen nominerade men förlorade på målsnöret mot Filip och Fredrik. Det här kändisskapet var inte alltid bäst för mig. Jag fick hybris. Jag trodde att jag var något, jag trodde att jag var cool, jag trodde att jag var snygg. Den uppmärksamheten som skickades till mig från mer eller mindre varenda kvinna var inte bra för mig och min kvinnosyn. Jag skyller inte på någonting, men jag har senaste tiden reflekterat över vilken man jag har varit. Och det är någonting som gör otroligt ont. Att inse att man har varit en av de männen som alla pratar om. Och ju mer man tänker på det, eller ju mer jag tänker på det, så inser jag att alla män är en del av problemet. Man måste vara en del av lösningen, oavsett om man anser sig skyldig eller inte. Min dåvarande flickvän fick utstå mängder med otrohet från min sida. Och jag önskar att jag kunde säga förlåt på ett sätt som gjorde att hon kunde förlåta mig. Hon förtjänade inte det. Hon var bäst. Hon förtjänade verkligen inte att ta del av den människan jag var. Och det är säkert många där ute som har upplevt mig och inte alls är nöjd med mig. och jag är ledsen. Och jag vill verkligen stå i fronten av den här förändringen. Från början så var jag en man som inte kunde acceptera att man sa alla män. Men sakta men säkert så har det landat hos mig att det visst är alla män. För alla män är potentiella förövare. Alla män har ett beteende vid ett eller annat tillfälle som inte är okej. Och jag pratar inte om våldsamma övergrepp. Jag pratar om de här, nu gör jag situationstecken, de här oskyldiga glidningarna, de här oskyldiga tafsningarna, de här oskyldiga, jag ska inte använda ordet oskyldiga, men det som man ofta relaterar till som oskyldig för att man inte förstår innebörden av det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Att vara känd kommer med flera prislappar. Avundsjuka, ansvar. Jag tror jag ska stanna på de två punkterna. Det kommer med avundsjuka. Människor blir avundsjuka på dig. Så fort du är offentlig så har människor ett tycke om dig. Och det kan vara väldigt svårt att ta in den sortens kritik. Avundsjuka kan också visa sig att folk vill dig illa fysiskt. Det har hänt mig. Jag har vid ett tillfälle fått fly och gömma mig på olika adresser, även varit nere i Asien. Och det är inte värt kändisskapet. Men jag hade också en livsstil där och då som gjorde att jag ville vara tuff. Jag ville vara en del av det här coola. Jag ville vara någonting. Idag så vill jag bara ha lugn och ro. Och jag vill vara omtyckt. Jag har tagit ansvaret över att vara en bra förebild. I att vara en bra förebild så ingår det att vara transparent med hur jag mår och vad jag känner och vad jag tänker. Jag kommer inte alltid må, känna och tänka så som du vill att jag ska. Men jag kommer alltid försöka vara bra och rätt ute. Det finns så mycket som man kan göra för sin omgivning som man inte tänker på. Bara titta någon i ögonen och fråga, hur mår du egentligen? Eller att, jag vet att det var någon av mina följare som fyllde år för ett tag sedan. Och jag frågade vad hon önskade sig. Och hon önskade sig en bok. Så då swishade jag pengar till en bok. Alla har inte de möjligheterna, det är inte det jag säger. Jag bara säger att vi människor kan påverka varandra till det bättre. Och jag är inte bra på det. Jag mår inte bra. Men jag vill må bra. Jag vill verkligen vakna en morgon och känna att idag vill jag gå upp. När man pratar med män Och så ber man en man att definiera en man. Då är det skägg, muskler, stor kuk, gruva händer, heder, stolthet. Riktig alfahane. När man frågar en kvinna vad som definierar en riktig man, så är det någon som är trygg, omtänksam, omhändertagande, givmild och någon som vågar visa sina känslor. När jag definierar en man, så säger jag: var den mannen du vill att din dotter ska gifta sig med. Var en förebild. Stå för ditt ord. Hur jobbigt det än är, så stå för det du säger. Säg inte massa skit som du inte tänker leva upp till. Sätt din familj först. Och var smart. Före att du är stolt. Det här har varit en sammanfattning av min föreläsning. Tack för att du har lyssnat. Och jag hoppas att du fortsätter följa den här podden. Glöm inte att likea, subscriba, dela, kommentera. Sprida den här podden för att ge mig den pushen att kunna nå ut till fler människor som behöver komma i kontakt med människor som vågar prata om hur de mår och sina känslor. Tack för att du har lyssnat. Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man, så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid.